Hej och välkommen till det här. Det är faktiskt ett specialavsnitt av Total Liverpools podd. Och varför ett specialavsnitt? Ja, det är för att vi ska fokusera på en gäst. Och idag så kommer det vara Niklas Holmgren, den här välkända hockey- och fotbollskommentatorn som har kommenterat fotboll i Premier League sedan mitten av 90-talet. Det är väl ett soundtrack till väldigt många Liverpool-matcher genom åren, eller hur Thomas, som är med mig?
Ja, det är en sån här röst som man har hört sedan urminnes tider, eller på att säga. Sen det blev en lyx att kunna se Premier League på tv varje helg, så har ju, för mig är det han och Anders Fredriksson som är de namnen som man alltid har förknippat med, rösterna som man har förknippat med Premier League nu på senare år. Och även Anders Bjur börjar höras mer och mer, men Niklas Holmgren har ju varit ett ständigt inslag i helgerna de senaste 20 åren i alla fall.
Och det är Niklas vi ska prata med om några minuter, men vi kan ju ändå, när vi ändå har möjligheten att träffas här inför en inspelning av Total Liverpools podd, något som händer ungefär en gång i månaden, så kan vi ändå backa tillbaka bandet och prata lite om det som har hänt sen sist. Så mycket har inte hänt kan vi ju slå fast vid, men en match har spelats i alla fall, och det var mot Tottenham. Och Thomas, hur skulle du vilja sammanfatta den matchen?
Ja, man skulle väl kunna säga att det var en match med två väldigt olika halvlekar. De första 45 minuterna såg det ju ganska bra ut ändå för Liverpool. Vi hade ju tog ledningen där hyfsat tidigt ändå genom Firmino på ett inlägg från en spelare som jag tror att vår gäst har ett väldigt gott öga till där, Andy Robertson. Så det såg ju bra ut inledningsvis, och det kändes väl som att får vi bara 2-0 tidigt i andra så kan nog det här vara lugnt. Spelmässigt, så där, men Tottenham såg inte heller skitbra ut i första halvlek. Men andra halvlek, då var det annat som gällde. För då såg vi var inte alls med i starten på andra halvlek, och Tottenham tog över helt. Så när deras kvitteringsmål kom så var det ju verkligen inte någon överraskning, utan man satt ju bara och väntade på det. Och sen så satt jag mest och hoppades att jag hoppas vi kan hålla den här poängen, för det fanns ju ingenting som tydde på att vi skulle vinna den här matchen.
Nej, men sen så någonting som jag hoppas blir en trend då, trots dåligt spel så lyckas man ju peta in ett mål i slutsekunderna, lex Everton.
Ja, ytterligare en sån här lite tursam seger får man ju säga, för det var ju ingen av oss som kan säga att Liverpool förtjänade segern i andra halvlek. Och då var ju dessutom Salah som såg, ja, han var inte bra nu heller. Vi har ju pratat om det tidigare att han inte riktigt har varit i slag. Får se nu om det här målet, även om det inte är han som gör det, han, trots att han som ligger bakom det, om det kan få honom att lyfta under resten av säsongen. För nu var ytterligare en gång som han tog lite fel beslut. Det var några gånger som, jag vet, en omställning i andra halvlek som han och Mané var på väg igenom, och Salah springer in i Manés löpbana så att man liksom försämrar läget istället för att bredda och förbättra läget.
Tror du, Thomas, det här var sista gången vi får se Henderson, Milner och Wijnaldum starta en stor match tillsammans till förmån för Fabinho?
Nej, det tror jag inte. För det verkar som att Klopp tycker att det här är en väldigt bra mittfältuppställning mot bra lag. Och det är ju tre bra pressspelare, Henderson, Milner och Wijnaldum. Men den här matchen funkade inte, och speciellt Henderson, han gjorde inte speciellt bra match. Såg bra ut inledningsvis, kanske första 30 sådär, men sen så mattades han av och kom inte in i det igen. Slog bort ganska mycket passningar. Och det är olikt honom. Han brukar kunna få kritik för att han kan spela enkelt, spela mycket bakåt, men han brukar inte spela så mycket fel. Så han hade ingen bra dag, och det blev ju skillnad när Fabinho kom in. Så jag tror att vi kanske kommer få se det mer sällan än tidigare, men jag tror inte att det var sista gången, för vi vet ju ändå vad de kan när de får till det, de här tre. Men i söndag så hade de inte någon bra eftermiddag, utan mittfältskampen höll ju på att kosta oss segern i stort sett.
Och Manchester City, ska vi säga, har under den här tiden vunnit sina matcher ganska komfortabelt mot Fulham 2-0 och senast mot Cardiff med 2-0. Mm. Ganska komfortabla segrar. Hur långt bort känns ligatiteln idag?
Nu var vi ju kanske beredda på att det skulle se ut så här för City de här två matcherna. För Cardiff hemma, för att City ska förlora den matchen, det krävs ju, ja, de hade ju skrivit om det i brittisk press att det var större chans att Storbritannien skulle vinna Eurovision Song Contest. Nu vet jag inte om de har en så dålig låt, men det ska ju ganska mycket till för att Cardiff ska kunna skaka City. Och det som jag stör mig på de här senaste matcherna är att de gör sitt mål efter 3-4 minuter, så man får inte ens sitta och hoppas, utan man hinner knappt liksom få in kanalen på tvn förrän de har tagit ledningen. De ser ju ramstarka ut, men de har också mött ett väldigt svagt motstånd. De har ju en tid framöver nu där de ska möta Tottenham, de ska möta Manchester United, de har två matcher i Champions League mot Tottenham, och de ska dessutom åka och möta Crystal Palace på bortaplan. Det är ju där de har den period de kan tappa poäng. Precis som vi lite grann är inne nu, där vi möter Tottenham, Southampton borta imorgon när vi spelar in det här, och sen så Chelsea hemma.
Och avslutningsvis då, innan vi släpper fram våran gäst Niklas Holmgren, så hur är känslan nu då när du blickar framåt? Känns ligatiteln fortfarande inom räckhåll, eller börjar hoppet falna?
Absolut inom räckhåll skulle jag säga, men skulle jag sätta några pengar skulle jag ju såklart sätta dem på City. Men de kan dabba sig en gång så är vi om. Det handlar bara om att vi ska göra vårt. Men oavsett hur det här slutar så kommer vi ha sett det bästa Liverpool-laget i modern tid. Eller i Premier League-eran i alla fall. Och det är bara lite bittert att vi samtidigt ska se kanske det absolut bästa laget i Premier League-eran samtidigt. För vi kommer ju hamna på rekordhög poäng om vi fortsätter som vi gör nu och ändå inte får vinna ligan. Det känns ju lite surt, men jag skulle väl kanske säga att det är
30-70, ja, det är väl okej oddsen då, får vi väl säga, från en skeptiker som Thomas. Men nu lägger vi det bakom oss, och så tycker jag att vi blickar framåt och presenterar vår gäst som vi ändå har det specialavsnittet för. Och sen när vi har pratat färdigt med honom så kan vi presentera en ny programpunkt till kommande poddar. Men nu passar jag på att hälsa Niklas Holmgren välkommen till Total Liverpools podd.
Tack så mycket, vad trevligt att få vara med er, grabbar. Trevligt.
Varit med sedan mitten av 90-talet och kommenterat både hockey och fotboll. Och om vi inleder så här, hur mycket har fotbollen förändrats sedan du började?
Ja, alltså den stora förändringen när det gäller engelsk fotboll, den kom naturligtvis när ligan bytte namn till säsongen 92-93. Det var ju Leeds United som vann sista ligan när det var gamla division 1, så att säga, engelska ligan. Och sen så blev det Manchester United som vann den första. Och då hände ju någonting med hela det gamla fina engelska systemet, att det blev splittrade omgångar och liknande. Så att här var ju den stora revolutionen egentligen. När det inte bara var lördagsmatcher utan även söndag- och måndagsmatcher. Så delar den konservativa som fanns innan försvann, och det öppnade upp med Sky Sports, med tv-kameror som var betydligt fler än tidigare, en helt annan bevakning av Premier League. Och därmed kom ju också pengarna in. Och pengarna har ju förvandlat ligan definitivt. Det är därför att det är världens häftigaste liga då.
Tänker för dig som kommentator, hur märker man skillnad när man kommer till arenorna och sånt där idag jämfört med hur det var för kanske 10-15 år sedan? Är det samma rutin? Är det där blivit mer, liksom, är det mer styrt vad ni får röra er och vad ni får säga och sådana saker?
Ja, det är lite mer styrt. Jag kommer ihåg när min första match var förresten säsongen 93-94. Det var Manchester United, Nottingham Forest. Nottingham vann. Då hade de Stuart Pearce i laget bland annat. Jo, på den tiden kunde man till exempel, kunde gå till början 00-tal då när Magnus Hedman och grabbarna spelade i Coventry. Då kunde man ju ringa dem innan, så har man ju den här slottiden innan man ska göra stand-upen, den står uppan 5 minuter. Då kunde man ringa till Hedman och säga, du kom ut 20 år så står jag beredd. Och då gjorde han det, så gjorde man ju stå uppan. Det gick ju på de lite mindre klubbarna att göra på det sättet. Idag är det ju väldigt styrt. Du skulle ju aldrig kunna ringa till någon innan och be dem komma ut till en tv-kamera inför matchen 40 minuter innan. Det funkar inte idag. Det är mycket mer styrt, mycket fler tv-kanaler, och det är hela mediatrycket med alla andra kanaler också. De sociala medier är ju betydligt större än det var för 20-25 år sedan. Så det går inte riktigt att jämföra. Utan det är mer styrt idag. Du får 2 frågor och sen bara om matchen och liknande. Det Ja, det är mer styrt idag. Det är mer, ja, vi ska inte kalla det proffsigt, men det är i alla fall mer uppstyrt idag. Och fler kanaler, fler länder som är där. Och då pratar jag framförallt om intervjuer och liknande efter matcherna.
Är det mer lättarbetat eller känns det bara mer sterilt?
Förlåt, nu klipper jag lite. Förlåt. Ja.
Är det mer lättarbetat när det är så här? Finns det några fördelar med det, eller är det bara mer rutin och blir det mer
sterilt? Jag går ner och Manchester United har spelat dåligt, va? Då är det inte säkert att du får ner som Lindelöf bara för att du är svensk, utan de kanske skickar ut Herrera som kom in med en halvtimme kvar som pratade lite grann, för att han var lovat att ställa upp med någon kille, va? Så att det är inte alltid, de vet att de måste skicka ut folk till intervjuer och liknande, men det är ju fortfarande så att de kan man inte motsträviga och liknande. De gör vad de måste göra ibland. Så det är vissa gånger så kan de öppna upp och chocka med tränare och 5-10 frågor till Lindelöf och sådär. Det är alltid enklare när det är svenska, det är lite svårare utlänningar, för de har inte samma kontakt. Men det är väldigt uppstyrt idag. Det är mer uppstyrt än det var tidigare.
När man då får prata med spelare, finns det någon så här speciell som när du står i spelargången och ska få spelare att prata med, som du tänker, men hoppas de väljer den här?
Ja, det är klart, man hoppas ju alltid att man ska få någon som har varit avgörande, som har gjort det avgörande målet i den 90:e minuten, vill man ju helst prata med, eller målvakten som har räddat straffen, eller tränaren naturligtvis, är ju aldrig fel. Vissa tränare är ju roligare att intervjua en andra. Att ha er tränare i en klopp, det är inget problem. Hej, Jürgen, what do you say about the game? Och sen har han ju 5 minuter som han pratar om matchen, alltså. Det är ju världens enklaste sak. Så att man hoppas ju på någon som betyder någonting, men det är ju inte alltid. Sen är det ju Zlatan var ju svår när han var United. Han kom ut när han ville. Ja. Men fick jag känslan att ibland vågade man inte fråga honom om han ville komma ut. Så att han körde sitt race. Viktor har ju varit jättebra så här långt att komma ut då. Så att det är lite enklare med svenskarna naturligtvis. Men det är klart, du vill ju ha dem som har gjort någonting i just den här matchen som du har kommenterat. De vill ju helst ta när du intervjuar.
Om vi går backa tillbaka bandet till den allra första början. Unge Niklas Holmgren ska välja karriär. Varför blev du kommentator och referent?
Nej, det var lite, jag har alltid hållit på att kommentera för mig själv. Jag gjorde Svenska Cupen, gjorde morsans skrivmaskin, gjorde Svenska Cupen och spelade för mig själv och repade matcherna och liknande. Och samma sak med en gammal ishockeyspel. Jag repade och spelade för mig själv. Men sen så spelade jag fotboll. Målade jag i fotbollen och var anständig. Jag kom ju till gamla division 2 i alla fall. Så jag brukar säga att det är några matcher på stryktidsgången som spelare. Men när jag var 23-24 så förstod jag att det blir nog inte på sig. Jag åkte över till USA och studerade. Och då läste jag journalistik och mass communication i Washington DC. Men det var ingen sportinriktning, utan det var ju mer Washington, var mer politisk inriktning på den kursen. Men med mediautbildning, bred mediautbildning helt enkelt. Sen kom jag hem, jag var där 1990, och sen kom jag hem. Och det var inte mycket mer att jag hade många som har studerat i USA, så det var inget märkvärdigt i det. Utan det som hände var att jag såg en annons i tidningen att Radiosporten sökte folk. På den tiden hade vi lokalradio som hette så mycket sändningstider också. Som skulle fyllas. Så jag ringde dit. Jag kunde komma ner på lördag 10:00. Så fick jag reda på då. I Pipersfolk från Kungsholmen i Stockholm. Jag kom ner dit 10:00. Då sitter 85 stycken grabbar där. Vill bli kommentatorer eller referenter och ville börja på radion. Och då blev det en massa tester. Man fick en tidningsartikel, skulle ta ner den till Telegram och läsa upp. Och det var ju ganska godtyckligt. Och det var 2 killar som skulle lyssna på alltihopa. Så följande 40 kan komma tillbaka efter lunch. Jag lyckades vara en av de 40 som fick komma tillbaka efter lunch. Och sen blev det lite mer och mer seriösa gallringar. Och sen fick jag upp ut mitt första testjobb. Det var till, som jag fick betalt för. Det var till Radio Värmland. Det var damcurling i Stocksunds ishall. Lag Elisabeth Högström hade varit i Stockholm och spelat. Gaget var 125 kronor. Och det var hösten 1990. Så mitt första jobb var alltså damcurling.
Jag tänker, nu har du jobbat som kommentator ändå i Premier League länge, och för våran generation så är det som du som har varit rösten för Premier League sådär. Jag tänker respons och sånt där efter matcherna, för jag kan tänka mig att du även får höra en del liksom via sociala medier och sånt ifrån från de som lyssnar. Hur mycket av sånt tycker som tar du in, och hur mycket av det tycker du som påverkar er som kommentator? Är det någonting som man tänker på, det som fansen skriver och sådana saker?
Ja, för det första är det här med sociala medier och Twitter. Jag har inte varit inne på Twitter så jävla länge, 5-6 år, jag vet inte exakt, 4-5. Men så att det, med Twitter och när Twitter kom och Instagram gick med där, då blev det ju mer direkt kontakt med tittarna. Det värsta man kan göra, det är att säga att man gillar Liverpool, för då blir det jäkla liva. För ni är absolut de mest känsliga som finns.
Ja, vi har det är
Liverpool, Manchester United och Arsenal. Ni är de absolut känsligaste, va? Det känns som man kan säga, prata skit om er fru och barn och bil och alltihop, men jäklar om man säger någonting om Liverpool, Manchester United eller Arsenal, då blir det livet. Så att ni är ju känsliga. Men jag har haft ganska tur där. Så tillvida att jag har inte fått, klart, ibland får man ju bastning och sådär. När Arsenal gick igen serien till exempel och besegrade 2004, då kallade folk med ett jävla Arsenal-kommentator. Men det är något sånt får man ju ta. För på något sätt, för den vanligaste frågan är vilket lag hejar du på? Många fans försöker läsa in vilket lag som kommentatorn hejar på. Och i mitt fall är det ju rätt praktiskt att jag håller på Ipswich, så det är ingen som begär på en sån kille. Det tycker man snarare synd om en sån kille, eller hur?
Ja, det är inget större.
Nej, det är inte så speciellt roligt, inte just nu i alla fall. Men det är klart att ibland kan ju kritiken vara berättigad. Ibland kan det vara så att man kan få om igen. Det var faktiskt inte alls så, utan han gjorde så. Man kan ju till och med få hjälp av uppmärksamma tittare som skickar någonting och tala om att nu var du ute och cyklade där, håll upp den där uppgiften. Sen kan det ju alltid vara någon som är sur för det ena eller andra, att man hejar för mycket på ena lag, eller att man uttalar ett namn på ett sätt som de inte tycker ska uttalas och liknande. Men på det hela taget så är det ingen större fara. Jag kanske haft tur, men det är, jag tycker att det är ganska bra kritik många gånger och hjälp som jag kan få genom uppmärksamma tittare.
Jag tänker ställa som du är inne på med namn, med förberedelser och sånt. Hur mycket läser ni på med statistik och namnuttal och nyheter och sånt?
Mycket, ja. Alltså det var ju, se till så att det var ålder, vikt, längd, meriter, var de kom ifrån. Och sen har ju hur många matcher man gjort den här säsongen, hur många mål, det har aldrig... Det är upp till var och en vad de vill göra. Men jag vill ha en liten biografi på varje spelare i alla fall. Även de som... Även på avbytare och liknande, så att jag kan säga någonting när de kommer in. Sen är det klart att du och Liverpool... har du gjort Liverpool? Eller gör du 10-20 gånger på en säsong så sitter du där. Ja, men du har ju de grejerna. Du vill göra dem en gång. Sen är det ju statistik som läser på just den här enskilda matchen då. Som passar ihop för in tidigare möten och liknande förutsättningar. Men jag skulle säga att det är som att läsa till en tenta till ett prov. Den lägger ju mer större tid på förberedelsen än själva matchen. Den är ju bara 90 minuter.
Hur tjock är luntan?
Förlåt?
Hur tjock är luntan som ligger framför mikrofonen när under en match?
Alltså, jag gör ju så att jag tejpar mycket. Även när jag är på plats så tejpar jag upp statistik jag har. För det går ju inte att komma ihåg hur många inhopp. Då ska jag fråga dig, vet du hur många matcher James Milner gjort från starten och inhopp han gjort i Premier League den här säsongen? Det kommer man inte riktigt ihåg så där i huvudet. Va? Inte ens om man är i biten. Så det kan man, sådana uppgifter brukar jag liksom tejpa upp så att jag har. Och sen har jag en 10 rader på varje spelare i båda lagen framför mig. Och lite annan sån här statistik, nyhetsstatistik. Så att det är svårt att se hur hög luntan är, men visst har jag en hel del. Så har jag lite med mig också i portföljen. Det går ju att slå på nätet också, men ni ska veta att det inte är så himla lätt att få wifi på Anfield eller Old Trafford när det är 50, 60, 70 000 som är inne på sina telefoner. Det är inte så jättebra mottagning alla gånger, så att det är viktigt att ha papperna med sig så att säga. De hänger sig aldrig.
Ja, nej, på Anfield brukar det inte vara helt lätt att komma in på internet, tycker jag.
Nej, jag vet det. Så då gäller det att man har det på man har förberett innan.
Ja. Tänk om vi går in på Liverpool då. Hur ser du på säsongens Liverpool?
Ja, jag tippade Liverpool förra säsongen. Och sen, sen tänkte jag, vad var jag på väg att säga ett tag här när ni ryckte? Hade, var det 7 poäng som helst då var det?
Ja, det hade ju kunnat bli 10. Mot City.
Ja, så precis. Det var man sa, vad jag sa, Liverpool kommer vinna. Men sen så, ja, sen, det är en lång säsong och det händer lite saker. Så att, men jag har fortfarande sagt Liverpool. Och efter det som hände mot Tottenham senast, när Tottenham gick självmål när det i stort sett matchen, så tänkte man att det kanske är Liverpool-säsong så sant. För de där turnsegrarna måste till. Du måste ha det där flytet för att vinna en ligatitel. Sen är ju City oförskämt bra nu, men jag tror fortfarande Liverpool. Det kan mycket väl bli den första ligatiteln sedan 1990. Mycket, mycket väl. Det känns så. Det känns som att den studsar Liverpools väg.
Vi håller ju alla tummar vi har, såklart. Men det kändes ju bättre som Liverpool-supporter när vi var 7 poäng före. Men såklart, det är ju det är en fantastisk säsong det här. Det går inte att komma ifrån.
Nej, ni är kvar i Champions också. Ja.
Ja, så nej, än så finns
men det känslan är som ni kvar på bättre. Nej, men min känsla är när i England och i Liverpool att i år så är Premier League viktigare än Champions League. Det är känslan jag får när jag är runt Liverpool. Men ja. Vad ni säger, Champions League är alltid Champions League, men vi har inte vunnit ligan sedan 1990, ni var det ändå Champions League 2005.
Ja, absolut, som jag är 37, jag kan inte minnas när jag vann ligan, jag var som 8 år och har förut Liverpool i stort sett, som det känns som hela mitt liv, så det är klart att man drömmer om en ligatitel. Champions League, det vore ju också trevligt, men det går inte riktigt att jämföra.
Hur är jämförelsen mellan Premier League och Champions League att kommentera och uppleva på plats?
Egentligen, Champions League är ju mer styrt. Det är ju väldigt uppstyrt med när spelarna ska gå in, vilken tid. Och det är fanfaren då innan. Och det är en större apparat kring de stora Champions League-matcherna. I Premier League så är det ju inte kanske lika uppstyrt saker och ting. Även om det är uppstyrt så är det en mer uppstyrt. Och det ska vara så att det är meningen att Champions League ska alla matcher se likadana ut. Vare sig det är på stadion i Malmö eller på Camp Nou i Barcelona eller på Allianz Arena i München, så ska det vara precis samma tågordning. Det är ju inte riktigt i Premier League, men det är ju ändå bra. Det är ändå ordning och reda i båda ligorna. Det fungerar och sådär. Så att Men när det kommer fram till semifinaler och sånt, kvartsfinaler, semifinaler i Champions League och stora matcher, då är det ju större apparater runt omkring. Det är det ju, för Champions League är ju hela Europas turnering.
Och om vi då pratar om arenor, det ser likadant ut, men Liverpool är ju en ganska speciell, eller Anfield är ju en ganska speciell arena. Finns det någon som man kan jämföra med Anfield vad det gäller just det med You Never Walk Alone och så?
Ja, kan ni till Dortmund och titta på Borussia Dortmund, som har en jättestor gul vägg där, även om det är lite mindre på Champions League, men det är, i ligan är lika stor, sjunger ju You Never Walk Alone också. Du har Celtic som inte är helt oövervinna att sjunga You Never Walk Alone också, så visst finns det andra ställen som sjunger You Never Walk Alone. Men att det finns ju ingen läktarsektion i världen som är lika känd som The Kop, det kan vi ju konstatera. Sen är det väl faran att det blir lite för mycket utklänningar ibland på The Kop, har jag hört ryktas om. Så att det är inte, även om det är fans, så är det ju fortfarande de lokala fansen som hittar sångerna och drar igång, går i bräschen för nya ramsor och liknande. Men visst, Anfield är helt otroligt att komma dit, och så hör spiken berätta om lite lokala band som man spelar i högtalaren. Och sen så säger han att då tänker vi på systrarna Mary och Susan som förlorade sin pappa den här veckan. The season ticket holder for 42 years. Och vi tänker på Joe, who lost his wife Mary, season ticket holder for 54 years. För den man förhåller oss så kommer ju never walk alone. Det går inte att låta bli och bli berörd då. Det är rätt häftigt. Det är väldigt häftigt. Och det vet ni när jag har det där, så det är wow. Mm.
Ja, men det ligger mycket i det du säger just med att det blir mer och mer turister på Anfield. För som när man åkt dit...
Ja, men det är inte bara där. Jag har ju Manchester United också. Det har ju varit länge mycket snack om Old Trafford, att det är liksom en dålig stämning. Vi kunde gå tillbaka till Roy Keane dagar, han skällde på publiken och liknande. Och det blir ju så, ju mer turister som kommer dit, de köper dyra biljetter och liknande, men de kan ju inte sångerna, de kan ju inte det där, det blir inte på samma sätt. Va? Så det, många säger ju att det är bättre att stå i bortaklacken från bortamatch, för då är de riktiga fansen där, men det är klart att det är fortfarande väldigt bra stämning på Anfield, det går inte att ta det fint. Framförallt elljusmatcher på Anfield, det är något alldeles extra.
Ja, nej, absolut. Och när man själv är en av de där turisterna så känns det också svårt att vara allt för negativ till det, för det är ju,
ja,
det är ju en del av det.
Och sen just upp som en Liverpool då vi är inne på med Europa Cup. Det finns en kaxighet över hela jävla stan när det är Europa-match i Liverpool. Det här på något sätt, det här kan vi. Det här är våran hemmabana. Jag har svårt att känna den atmosfären någon annanstans än just i Liverpool. För det är något speciellt med Europa-match. Elljus, Anfield, det är speciell energi i hela stan då, som jag inte upplever på en ligamatch till exempel på samma sätt.
Jag tänker, du har ju varit på Anfield några gånger. Är det några så speciella matcher som du minns extra väl? För jag har för mig att vi
kommenterade ett derby sist. Jag kan tala om en match som är inte... Jag kan ju tala om när det 4-3-matchen mot Manchester City. Jag gjorde ju båda matcherna, både i Champions och i Premier League förra säsongen. Det var ju mot City, det var ju helt galet hur häftiga de matcherna var. Men jag kan tala om en annan som inte är beredda på. Jag satt och kommenterade Liverpool Tottenham över en 10-12 år sedan. Så kom det en vänsterback i en lintott och sköt bollen från nästan halva plan mot en kopp och fick in i mål. Det var Erik Edman som gjorde mål.
Den
var också lite oväntad. Den fick jag uppleva på Anfield också. Så att, men jag skulle säga att det är de här City-matcherna från förra året. Derbyt jag fick uppleva i år var väldigt konstigt slutminuten här när jag vet inte vad Pickford höll på med, vad man petade fram en Origi som bara tackade och tog emot. Så att det har ju varit några galna matcher också på senare år. Men skulle jag säga 4-3-matchen då, Liverpool City förra året, den var häftig.
Har du sett Liverpool vara bättre än vad de har varit i år?
Ja, jag har ju sett, jag är så gammal så jag såg faktiskt Liverpool på 70-talet också. Och innehåll, och då var de ju väldigt bra, så det är svårt att jämföra, men det är klart att det känns, det är en pondus och en auktoritet över Liverpool den här säsongen som jag inte har sett tidigare. Så att, i modern tid, om man får kalla det så har jag nog inte sett Liverpool bättre. Riktig målvakt också.
Ja, det har vi inte varit bortskämda med.
Ja, du som sa det.
Ja, jag tänker, hur mycket tror du Jürgen Klopp ligger bakom där? För vi som Liverpool-supporter ser honom som en messias på snudd på.
Jag tror att det är jättemycket. Det var som att det var verkligen en perfect match när han kom till Liverpool med sin glädje och sin sprallighet och lite halvtokig på sitt sätt. Och han är ju väldigt populär. Jag har ju Manchester United-fans, jag gillar inte Liverpool, men jag gillar det i kroppen. Han är glad och positiv och sådär. Så att jag tror att han har betytt väldigt mycket. Och sen så är det ju så att Liverpool-supportarna vet att han är ju väldigt tidigare. Han har varit med Dortmund. Han har skjutsat om guld Bayern München. Så att, de vet ju att det är en tränare som kan vinna också. Han tog Dortmund till Champions League för något och Liverpool till Champions League för något. Så att, nej, han har stor betydelse. Det vågar jag påstå. Det finns något positivt över hans sätt att vara ledare som attraherar många, tror jag.
Om man tittar på spelarsidan, då har du själv några såna här favoriter i Liverpool som du tycker är extra roliga att se spela?
Robertson förstås.
Ja, jag misstänkte nästan det.
Ja, jag visste att du misstänkte att du skulle säga det också. Ja. Nej, men det är väl... Jag tycker han är en naturligt här spelare, men så går det inte bort sig från de där tre där framme. Och sen Van Dijk, han tog över när han kom till Liverpool i januari. Förra året, två år sedan blir det nu. Här blir det inget bra som Nolan som har många år som lever på som en fanbag kom. Så att hans betydelse ska inte underskattas heller. Vi har äntligen fått en riktig försvarschef. Så att han är ju svårt att inte bli imponerad av heller. Så går ju man med väldigt bra nu. De kompletterar varandra bra där. Alla tre där framme. Och det finns egentligen ingenting, inga större svagheter. Det är klart, det finns väl inte den här enorma härföraren på, som Gerard var en gång i tiden på mittfältet. Men det verkar fungera ganska bra ändå.
Ja, nu hörde vi att du skulle vara på plats här snart när Liverpool ska försöka ta sig vidare i Champions League där i kvartsfinalen mot Porto. Mm.
Porto.
Hur tror du den matchen kommer att se ut? Och tror du vi har bra chans att gå vidare?
Senast vi mötte Porto var det han med Bortmatchen med 5-1, var inte så?
Ja, 5-0 till och
med. Det var ju över tidigt. Nu får det börja, men jag tror att Liverpool är rätt för att Liverpool det. Man ska aldrig, men jag tror att Liverpool går vidare. Men ja, det är rätt.
Har du hunnit plugga på Porto än inför matchen? Jag tänkte...
Nej, de är alltid bra. Det är inget sexigt. Alla säger så bra. Här inne är Liverpool 4-5-1. Men det vore ju skandal för Liverpool att åka mot Porto, tycker alla. Och det är just det som är farligt. För det är ett bra lag. De kan Europaspel. De har vunnit den här turneringen till och med. Under José Mourinhos ledning. För 20-tal år sedan. Var det 0-3 var det då? Så att... Man ska inte underskatta dem, definitivt inte. Hon lär på att leta efter biografin här på Porto. Men,
det behöver du inte göra.
Nej, men jag du skulle reda på någonting. Ja, men det går säkert bra. Sen det är lite spännande matcher kvar här, men det är ganska tufft schema. Så att det blir en nervös månad här, en och en halv för er. Men jag tror att det hela kan avgöras någon annanstans än på Anfield. Jag tror att det hela kan avgöras i Manchester den 24:e då United och City möts.
Ja, det blir enda gången som vi får sitta och hålla tummarna för Manchester United.
Ja, underbart jävlar. Ha det så bra.
Tack så mycket.
Hej. Tack så mycket Niklas Holmgren, och får vi hoppas att han blir som en lyckomaskot de närmaste matcherna som han då kommenterar för i, ja, de kommande Liverpool-matcherna som han då kommenterar. Innan vi släppte fram Niklas så pratade jag, och framförallt jag då, men även Thomas, om en ny programpunkt som vi ska släppa fram till vår nästa ordinarie inspelning. Då Per förhoppningsvis också är tillbaka. Sen säger jag att Per är just nu hemma med en så kallad man-cold. Och det vet vi alla att det är inte att leka med. Men Thomas... ny programpunkt. Kan du berätta om den?
Ja, vi pratade om det här lite grann för något avsnitt sen, att vi skulle göra någon typ av mer historisk tillbakablick, lite lik den här bejublade punkten om våran favorit 11. Och vi kommer ju göra en liten årsgenomgång eller säsongsgenomgång helt enkelt, där vi pratar lite grann om varje säsong som har varit sedan Liverpool vann ligan sist. Så vi kommer ju nästa gång att gå igenom säsongen 90-91.
Varför då?
För det var där...
Det var 89-90 som senaste ligatiteln, va?
Ja, så 90-91 började det gå ut för. Så vi får väl helt enkelt försöka göra en analys. Varför har det dröjt så länge? Vad har gått fel på vägen? Vad har man gjort bra? Varför har det dröjt så länge? Och det kanske vi kommer lära oss om vi betar av säsong för säsong. Jag kan säga att jag redan börjar tjuvkolla lite grann på den här säsongen för att... ligga lite i framkant. Och det är många intressanta namn i de här startälvorna som man kan hitta också. Några, bland annat var det en väldigt tunn, lockhårig ytter som gjorde sina första steg i Liverpool-tröjan 90-91. Det var också den säsongen som vi köpte in Jamie Redknapp som ung spelare. Så det var några intressanta namn att... beta av. Peter Beardsleys sista säsong i Liverpool var det också. Så säsongen 90-91 kommer ni att få höra en hel del om nästa gång vi hörs. Och, ja.
Och vad har du som lyssnar för minnen av just den säsongen? Någon speciell spelare? Eller vad tror du gjorde att det gick snett och utför från att vara på toppen säsongen 89-90 och sen gick det utför? Då kan du ju twittra in till Thomas, eller så går du och skickar mejl till Total Liverpools podd. och kommentera. Vad tror du gick snett och har du några minnen från den säsongen? Det är i alla fall lite av vad vi kommer att prata om när vi är tillbaka. Mm. Naturligtvis kommer vi då sammanfatta hur läget är då, hur ligachanserna ser ut, hur matcherna har varit, och vi kommer nog kanske också få veta vad hände med Igor Biskan egentligen.
Ja, vi håller väl lite grann på den nu så att vi får lite mer matcher och beta av. Men jag tänker just för mig, VM90, så är det ju fotbolls-VM90 kanske den stora grejen. Så jag kanske kommer komma in lite grann på det också när vi pratar 90-91. För jag hade som ett, när jag var student så hade jag som ett litet partytrix. Så där kan man säga att jag kunde rabbla hela slutspelsträdet från VM90 ur huvudet från åttondelsfinal till final. Ett klent partytrick, men
låter som en ganska nischad publik. Ja, partytrick alltså. Kan du, kommer du ihåg någonting nu från något lag?
Alltså det var ju Maradona som var min favorit, så det är hans väg som jag har bäst koll på, från 1-0 mot Brasilien i åttondelen via straffsegern mot Jugoslavien i kvarten till semifinalen mot Italien där Maradona får slå in sin straff på samma sätt som han missade i kvartsfinalen, och sen förlora 1-0 mot Västtyskland, är kanske tidernas sämsta VM-final, där Andreas Bremer slår in den avgörande straffen med högern fast han var vänsterfotad.
Ja, det är minnen för de som kommer ihåg det. Men så mycket mer av Argentina, Maradona och VM90 kommer det inte att bli idag eller i framtida avsnitt av Total Liverpool Talk.
Vi fokuserar på Liverpools säsong, tror jag.
Ja, vi ska göra det med all rätt. Och fram tills vi hörs igen nästa gång, så får du som lyssnar ha det så fantastiskt bra. Tack så mycket, Thomas.
Tack.
Hej då.